Välkomna till en ett avsnitt av Turéns podds framtidsvisioner som jag tror är avsnitt 34 om jag räknat rätt. Och idag ska vi fortsätta prata om någonting vi pratade om i förra avsnittet när vi var nere i Örebro och pratade om energiomställningen. Och nu ska vi prata om behovet av att tänka nytt och få in mer flexibilitet i elsystemet. Själv heter jag Christer Insulander, jag är journalist och skriver och pratar om samhällsbyggnad. Och med mig har vi två gäster som får presentera sig själva.
Ja, Martin Norlin heter jag, kommer från Energiföretagen och Energiföretagen är en organisation för en branschorganisation för Sveriges energibolag, de som producerar, distribuerar, handlar och lagrar el och fjärrvärme, och jag jobbar med laddinfrastrukturfrågor på Energiföretagen.
Och så har vi en turenare här också.
David Larsson heter jag. Min titel är att jag är uppdragsansvarig för hållbar energiförsörjning. Det betyder bland annat solceller som jag jobbat mycket med. Tyrens gör också en bredare elkraftssatsning. Inom det vi kallar för ny elkraft, så framåt kommer det bli allt mer batterilager och elbilsladdning och flexibilitet som vi ska prata mycket om idag.
Jag vill börja med att ställa en öppen fråga till er båda här. Att det har ju skett stora förändringar inom energiområdet de senaste åren, det är ingen hemlighet. Och vi vet också att det här är ansträngande för kapaciteten i elnätet. Hur påverkas kapaciteten?
Ja, men vi är inne i en enormt stor omvandling av hela energisystemet. Det här är drivet av klimatomställningen och alla de åtgärder vi måste göra för att möta klimathotet. Och vi vet att vi ska gå till netto noll 2045. Det är alla överens om. Och då handlar det framför allt om att Sveriges industrier och transporter behöver ställa om och elektrifieras. Och här uppstår då olika former av utmaningar när vi ska växla upp och bygga ut elsystemet till lite mer än det dubbla på bara drygt 20 år. Så att vi kommer dyka ner i olika aspekter av det här under det här samtalet. Men just kapacitet är en stor utmaning när vi behöver nya effektuttag på nya platser i landet där vi inte har använt så mycket elkapacitet tidigare.
Är det just industri och transport, är det där som den största tillväxten sker just nu, eller?
Ja, men så är det ju. Det är där det behövs mycket mer el. Och för att möta det så behöver vi också få in mycket elproduktion. Och då är det framförallt sol- och vindkraft som växer mycket. Och även de har ju problem med kapacitet ibland. Eller åtminstone att det tar lång tid att få veta vad det kostar att ansluta sig till elnätet och sen få till den där nya anslutningen till elnätet. Så att det finns ju ett glapp då mellan ett stort behov, efterfrågan, stor produktion, och sen har vi glappet i elnätet där att kunna flytta den här elen geografiskt, vilket ju är det vi använder elnätet till. Och sen tycker jag ju liksom på den här övergripande nivån är det väldigt spännande att tänka in att vi kommer behöva tänka annorlunda, och att batterier och andra former av lager handlar istället om att flytta energitid. Så det är egentligen en helt ny parameter som vi inte använt tidigare, för vi har hela tiden varit inne på att el måste produceras och konsumeras samtidigt, men vi kommer behöva börja flytta den mer i tiden.
Men har vi verkligen en kapacitetsbrist i Sverige? Jag har hört lite olika uppgifter om det här. Vissa säger att nej, men det här är ingen kapacitetsbrist. Ibland är det också i den politiska debatten. Hur ser det ut egentligen?
Ja, men det beror verkligen på vad man tittar på, för vilken del av elnätet man tittar på. Det finns ju olika nivåer på elnät med ett lokalnät, ett regionnät och ett transmissionsnät på toppen. Och sen så ser det väldigt olika ut på olika platser i landet också. Men jag skulle säga att på ett växande antal platser runt om i landet så har vi stora kapacitetsutmaningar. Och det kan vara lokalt, men det kan också handla om att hela städer inte har tillräckligt mycket med kapacitet, och det hindrar ju samhällsutvecklingen och omställningen när vi inte kan ansluta fler kunder till elnätet då. Så att, absolut, det är en rejäl utmaning här nu.
Jag håller med om att det är en rejäl utmaning. Alltså, när ett elnätsbolag säger att det är kapacitetsbrist och att man därmed inte får ansluta någonting eller måste vänta på att ansluta, då har vi ju de facto en form av brist. Alltså, vi måste göra någonting för att åtgärda det. Samtidigt så är det ju så att de faktiska fysiska problemen i elnätet, de händer inte hela tiden. Alltså, det är inte så att vi har en kabel som alltid är fullt använd, utan det är ju topparna vintertid när det är som allra kallast, egentligen några timmar per år som vi de facto har en risk för en bristsituation. Och motsvarande kan det ju bli när vi får in allt mer sol till exempel, eller vind, alltså att det blir toppar även i produktionen. Så det är ju det återigen som jag ser framför mig att vi behöver se det här mycket mer dynamiskt och se hur kan vi jobba för att kapa de här topparna, till exempel med batterier eller andra lager. Kan vi kapa de topparna så kan vi frigöra kapacitet, använda elnätet mer på ett bättre sätt. Sen behöver vi absolut bygga ut det också, så jag vill inte framstå som att jag tror att batterier löser allt, men jag tror absolut att vi kommer behöva jobba med en bredare palett än vad vi har gjort hittills. Och en utmaning som jag ser också är ju att det är väldigt få utanför elnätsföretagen, är min bild, som vet hur det ser ut. Alltså som har, det är svårt att få insyn i var finns det kapacitet och var finns det inte kapacitet. Alltså att kunna, att alla som vill utveckla vindkraft, solkraft, större batterilager, hitta de bästa platserna och få vägledning kring det. För nu är det ofta att man behöver ställa frågan på en punkt i taget, och det tar väldigt lång tid även det.
Och vad beror det på, företagen eller på politiken, eller på, vad beror det på att det är så?
Ja, både och kanske. Jag vet inte om du vill börja där, Martin.
Ja, precis. Ja, men det är, ska säga, den stora utmaningen här nu när det gäller anslutningen är ju att det är väldigt många som ska ansluta samtidigt, samma tillfälle. Vi har en rush mot elnätet nu, drivet av elektrifiering, klimatomställningen. Och det innebär då att alla de här nya typer av anläggningar som vi behöver för omställningen, som solparker, vindkraftsparker, stora små batterier, elbilsladdare och så vidare. De här aktörerna som ska etablera de här anläggningarna, de vill komma till skott och få nätanslutning. Men på, om man tittar på nätägarnas sida, nätbolagens sida då, hur deras verklighet ser ut, så har det här inneburit en otroligt stor upprampning då, till antalet ärenden som kommer in till dem med nyanslutningsärenden, men också storleken på de här anläggningarna som ska anslutas växer dag för dag i princip nu. Och det innebär att man inte riktigt har en organisation, process och metodik för att hantera de här, alla de här analyserna som behöver göras utav de här, hur de här nya anläggningarna kommer påverka elnätet. Så att vi har ju, kapaciteten ligger ju i botten som en utmaning, att det finns en, på vissa platser en utmaning kring det då. Men det handlar också om väldigt mycket hur de här nya anläggningarna ska fungera i nätet, och osäkerhet kring det som gör att elnätsbolagen behöver göra omfattande utredningar, analyser som drar ut på tiden. Jag tror att det är, överlag så ska jag säga att den största utmaningen med den här omställningen är hastigheten som det behöver ske. Vi måste gå fort framåt att klara klimatmålen. Men det får följdeffekter i att det uppstår större och mindre utmaningar på olika platser hos olika aktörer. Och just den här anslutningen till elnätet hos elnätsbolagen, ja, men det är en sån plats där det uppstår utmaningar på grund av den här tajta tidplanen som vi har.
Jag håller ju helt med om att det är ju verkligen paradigmskifte på något vis. Alltså vi har haft ett väldigt stabilt elnät under väldigt lång tid. Och jag kan inte elnätsföretagens verksamhet i detalj, men jag föreställer mig att, eller ja, det har ju varit mycket förvaltande. Alltså att det har kommit in mycket färre ärenden, och ofta har ett anslutningsärende varit ganska enkelt. Man tar reda på, finns det kapacitet i elnätet? Ja, det har det oftast gjort. Och sen tar man reda på vad det kostar att dra en kabel dit där den ska anslutas. Så kanske någon förstärkning upp. Men dels som du säger, nu kommer det helt, alltså stora effekter som ska in, som påverkar systemet ännu mer, och så kommer flera sådana på olika ställen. Det blir komplext att räkna på det. Och det är en ny typ av, alltså man har hittills jobbat ganska mycket med erfarenhetsvärden, man har haft ganska bra koll hur en villa beter sig, hur olika typer av elkunder beter sig. Nu kommer det in elbilsladdning, snabbladdning som man inte vet. De drar mycket effekt, men när och hur ofta, liksom hur stor är sannolikheten att det sammanfaller med toppar i användningen i övrigt? Solceller är också relativt nytt, så jag vet inte hur man hanterar dem i sina modeller och hur utvecklade modeller man har, men det kommer in nya elproducenter och elanvändare där. Och min bild är i alla fall att man, ja, att det finns mycket att göra via att räkna mer, ja, men dynamiskt eller mer liksom statistiskt på det här, att inte bara räkna det dimensionerande fallet som att en solcellsanläggning ska kunna producera max i det bara liksom absolut sämsta fallet eller så. Jag tänker att man antagligen inte räknar med att solcellen ska leverera el mitt på vintern. Och det hade i för sig varit positivt. Ja, jag tror i alla fall att det finns en hel del att utveckla vidare för att kunna svara på de här frågorna snabbare och med större precision, eller med att vi lär oss att hantera osäkerheter på ett annat sätt.
Det låter som att det här är ett statistik- eller informationsproblem delvis, att man sitter inte på all information som behövs för att kunna utveckla. Är det rätt tolkat?
Ja, jag tror delvis det. Att ha modeller eller statistik på hur saker visar sig använda nu, att följa upp det, att forska på det. Alltså hur visar det sig att elbilsladdning funkar och vilka mönster man faktiskt har att använda det när det gäller snabbladdning. När det gäller vanlig laddning hemma, då behöver vi också få till bra incitament för att styra användarna så att man laddar på natten när det finns plats i elnätet och så. Där behöver elnätsbolagen också se av vara väldigt aktiva då. Men jag tänker också att en kulturell fråga lite grann. Jag hörde någon i något sammanhang på ett seminarium ifrågasätta om vi har rätt målbild. Alltså, ska vi alltid ha el varje sekund? Alltså, kan vi tillåta avbrott någon del av året? Skulle vi spara väldigt mycket pengar på att sänka leveranskraven lite? Det är sådana frågor som jag inte har ställt mig tidigare och som jag inte riktigt vet, men jag tänker att det kan också vara värt att fundera igenom sådana bitar.
Hur tänker energiföretagen där?
Ja, vi vill ju gärna leverera el jämt. Det är väl vår grund. Men det är så, samhället är ju oerhört beroende av ett välfungerande elsystem, och vi såg ju nu i den nya energipolitiska inriktningsproposition som kom nu, så stärker man både då ett planeringsmål till 2045 då med att man ska skapa förutsättningar för utbyggnad av elproduktion till 300 terawattimmar då, men också att man vill stärka leveranssäkerhetsmålet. Och för ett elnätsbolag idag så är ju den viktigaste leveransen är ju, alltså det viktigaste är att säkra leveransen till sina kunder. Det får inte bli svart helt enkelt. Samhället är oerhört sårbart om det inte finns el, och det går väldigt snabbt till att det skapar stora, stora problem. Och det tror jag också är en utmaning här nu när man har väldigt många nya kunder som står och knackar på dörren till elnätet. Så för elnätsbolaget så har man ju ett väldigt stort fokus på att säkra leveransen till de befintliga kunderna. Och man vill ju gärna dra på sig mer risk i form av ökad osäkerhet så att man ska kunna klara sina leveranser. Då. Så därför är man ju väldigt, om man ska säga så, då restriktiv kring anslutningar när man ser osäkerheter då, till exempel. När det gäller nya anläggningar som står batterier som man inte riktigt vet hur de kommer att användas, på vilket sätt de kommer att mata in och ur el på nätet då. Så att jag tror att det finns, det ska man ha med sig, att det finns liksom en oerhört liksom stark syn på att ha överkapacitet och en god tillgång på kapacitet så att man kan klara alla de här worst case-scenarierna som kan uppstå. Då. Men med det sagt så finns det absolut en jättepotential att titta på vilka typer av anläggningar runt om i landet och de här nya, framförallt de här nya som ska ansluta då, som kan vara flexibla och anpassa sig efter de förutsättningar som finns i elnätet. Och om det är så att till exempel ett elnät har fullt och man slår i taket i princip då den kallaste vinterdagen, ja, men då är det möjligt att en nyanslutning då kan tänka sig, eller en ny anläggning, en ny kund kan tänka sig inte få full tillgång till el just den timmen, men man kan nyttja nätet i övrigt så att säga. Så då kan man liksom få plats med nya anläggningar, men att de behöver vara lite mer då flexibla och anpassningsbara för elnätets förutsättningar.
Är det det som jag vet att någon av er nämnde när försnacket där, begreppet villkorade avtal? Är det det vi pratar om
här?
Ja,
men precis. Det är precis det handlar om då. Att ett nätbolag som tittar då på en nyanslutning, om man kikar på i olika former analyser om man kan ansluta en ny anläggning då. Och då utgår man ifrån ett olika former av dimensionerande fall. Alltså worst case scenario då, när elnätet är som mest ansträngt och det dessutom inträffar någon form av störning i nätet. Det kan vara en elledning som av någon anledning försvinner och inte kan användas under en period. Och den typen av driftlägen behöver man då kunna ha redundans och ändå kunna leverera el till alla kunder. Så det är det som nätbolaget tittar på. Då kanske man säger nej till en ny kund. Men DNA:et innebär ju inte att det alltid ser ut så, utan att ganska stor del, eller väldigt stor del av årets alla timmar, så finns det gott om kapacitet. Så då är det ett sånt villkor, ett avtal då, som man kan teckna med en kund i ett sådant fall, där nätbolaget säger att du får ansluta här, men då har vi rätt enligt det här avtalet att tillfälligt styra ner dig, och så får det regleras i vilken omfattning och vilken ersättning det ska utgå till och så vidare. Men det är grundprincipen för det, och det är ju något relativt nytt i och med att vi är vana med att man alltid får full leverans, prima elavtal i Sverige. Men det är nog en nya förutsättningar som vi behöver anpassa oss till.
För det skulle jag fråga, finns det redan idag?
Det finns vissa som har använt det här, men det är liksom i mer enstaka fall. Men det, det vi ser framför oss här är att det här kommer behöva bli mer vanligt förekommande framöver. Det kan finnas städer framöver där det inte går att ansluta på annat sätt än med villkorat avtal, om man har en lite större anläggning. Det kommer behöva bli betydligt mer vanligt förekommande framöver om vi ska hinna ansluta alla de här värdeskapande anläggningarna för energiomställningen då. Och det är någonting som troligtvis ses till största del ses här som en tillfällig lösning, alltså att man har såna här villkoravtal under tiden som elnätet förstärks. Man kan tänka sig att det kan finnas permanenta behov också då, men i stora drag så är det tillfälliga lösningar då.
Ja, David.
Ja, men jag tycker det är jätteintressant, och det tangerar lite grann det jag sa, alltså ska vi kräva att vi har leverans hela tiden eller inte, och då pratar jag om termerna generellt, men det här är ju jättebra om vi kan hitta en mix av det här. Alltså, och jag ser ju egentligen möjlighet att man skulle kunna då som befintlig kund välja att omförhandla det här. Får jag ett bra villkor så kanske jag har bra förutsättningar för att ha ett villkorat avtal. För jag kanske har möjlighet att styra ner min produktion eller har ett batterilager eller någonting annat som backup eller så. Det centrala känns ju som att det blir att man då av elnätsföretaget vill kräva någon form av sannolikhet. Återigen då för det där. Hur sannolikt eller osannolikt är det att det ska kunna hända? Vet vi någonting om när i tiden? För då kanske jag vet att ja, men om den största sannolikheten är den här perioden och jag inte har någon kritisk verksamhet då, så kan jag vara beredd att göra det om jag får ett bra villkor. Så det finns ju, om vi öppnar upp liksom affärsmöjligheterna, affärslogiker runt det här, så kan det ju blomstra väldigt mycket, tror jag. Jag tänkte också bara knyta an till det, för jag ser det som en jätteviktig ventil att ha de här villkorade avtalen, men också då en palett av andra åtgärder. Jag hörde Göteborg Energi beskriva det, att de ser framför sig att de vill jobba så med villkorade avtal som den yttersta nödlösningen, att behöva styra ner kunder om det verkligen skiter sig, men att de också jobbar aktivt med en flexmarknad där man som kund då, om man har batterier eller andra flexibla resurser, så kan man vara med och erbjuda kraft eller effekt och få betalt för det. Men sen ser jag också då ett behov av ett bra styrande tariffer, som jag var inne på, att ha kanske en tariff som styr så att elbilsladdningen sker nattetid till exempel. Det vet jag att Sala Heby Energi har till exempel en sån tariff som en effekttariff som bara gäller då vardagar, dagtid. Då har man då en elbil, så ser man ju till att ladda när den inte kickar in, tänker jag. Och även elpriset styr ju.
Har den utvärderats, så fungerar den?
Ja, jag har inte tittat närmare på den så, men den är implementerad. Jag tror att de också har tankar på att jobba vidare med att vässa den ytterligare. Men den här paletten av de tre stegen tycker jag är väldigt intressant, och ser gärna att fler elnätsbolag jobbar väldigt aktivt med det här, för att jag tänker generellt att elnätet behöver mer forskning och utveckling. Alltså vi måste upp mer lite grann på tå och lite mer framåtlutat i att försöka hantera energiomställningen. Den är brådskande, och vi måste in med väldigt mycket mer energi, och elnätet behöver utvecklas.
Mm. Nej, men jag håller helt med där. Bra att du nämner det här lite mer marknadsbaserade lösningarna kontra villkorade avtal. Och villkorade avtal är en bilateral hantering då mellan ett nätbolag och en enskild kund. Och där på något sätt, baserat på det avtalet, så har då elnätsbolaget makten att kunna styra ner den här kunden om det är så att det uppstår ett behov att göra det. Med marknadsbaserade flexlösningar så är det att kunden mer på frivilligt bevåg ger sig in och kan till exempel bjuda in sin potential i att vara flexibel och styra ner eller upp och anpassa sig sin anläggning utifrån utifrån elsystemets behov då. Det kan ju handla både om förbrukare och producenter. Men den stora skillnaden är då att det sker på en marknadsplats, och att om man ska skala upp det här så är det sannolikt en bättre lösning på sikt och mer kostnadseffektiv då, att den kunden som till lägsta pris kan genomföra en flexåtgärd, att det är den som får göra det. Man kan ju se framför sig, om vi har väldigt många sådana villkorade avtal framöver, så kan det bli lite utmanande för elnätsbolaget att hantera de här. Vilken av de här ska vi styra ner om det uppstår en driftstörning, och hur ska vi hantera de här olika typerna av kunder? Om man vänder på det och har en flexmarknadsplats istället, så skapar det bättre förutsättningar för att det här ska växa och att fler kunder, både nya men också befintliga, ska kunna bli flexibla och bidra. Men jag tror att det finns lite olika aspekter utav det här, olika utmaningar. För de här flexmarknaderna finns ju till viss del redan idag, framförallt på de högre spänningsnivåerna. Sen kraftnät har ju stödtjänstmarknaden som är väldigt lukrativ nu och väldigt populär. Och det är en stor drivkraft till alla de här stora batterianslutningarna som vi ser. Men det vi behöver framöver är ju att de lokala nätägarna, DSO-erna som ska ha det lokala systemansvaret, behöver börja jobba mer med den här typen av marknadsbaserade flexlösningar. Och det har skett några sådana initiativ redan, olika typer av piloter, utvärderingsprojekt då. Och i Göteborg som sagt, som vi nämnde här, så har vi en effekthandelsplats som är igång. Men det här behöver växa. Jag tror att det finns en utmaning idag att de här tidiga marknadsplatserna har inte haft så många aktiva kunder och inte så mycket likviditet, vilket gör att det har varit svårt att för nätbolagen då att använda de här fullt ut och dra full nytta av dem. Men det är någonting som kommer komma framöver. Frågan är bara när och hur och på vilket sätt det här kommer att införas då.
Och jag ser ju behovet egentligen redan nu. Vi säger att det är någonting som kommer längre fram, och det är klart att det kommer nog slå igenom längre fram, men det skulle vara jättebra om fler var aktiva redan nu. Och jag ser ju utmaningarna där. Alltså, för det är lite intressant. Jag säger ju att vi vill ha in batterilager för att de ska kunna stötta elnätet. Nu har vi starka incitament från den högsta nivån, Svenska kraftnät, att vara med och skicka in väldigt mycket effekt, eller ta ut väldigt mycket effekt beroende på vad de har behov av på nationell nivå, som kan skapa problem lokalt. Eller när en nätbolag då får en anslutning för frågan om ett stort batterilager, så blir den också utmanande. Det ska ju vara en möjliggörare, men den blir också utmanande för att man inte vet hur den kommer att användas, eller för att drivkrafterna nu är att den ska göra nytta på den översta nivån. Då skulle jag ju vilja att man själv kunde vara med och parera det och bjuda över egentligen Svenska kraftnät, om det är så att man har det behovet lokalt eller att man har de begränsningarna. Alltså man behöver ju få till lösningar som jobbar nedifrån och upp, som i första hand funkar bra utan att förstöra förutsättningarna lokalt. Och sen om det finns kapacitet över så kan man gå upp på den regionala nivån och hjälpa till, och sen kan man komma upp på den övergripande nivån. Så jag tänker att det är dit vi måste sträva, och det hade varit jättebra om vi var där redan nu. Jag tycker det är jättebra med Svenska kraftnäts stödtjänster som skapar ett incitament till att få till investeringar i batterilager. Men jag fattar att de också är utmanande på den lokala nivån. Och ytterst tänker jag att det delvis handlar om hur elnätsbolag får ta betalt, eller de styrs ju hårt av, eller det är hårt reglerat av Energimarknadsinspektionen, hur man får sätta sina tariffer, och då finns det skrivningar om att man kan ta hänsyn till flexibilitet och så vidare i när man utformar tarifferna. Men jag uppfattar att det fortfarande finns mycket starkare incitament till att gräva ner mer kabeln än till att... Min bild är att de lokala bolagen har som sagt inte så mycket likviditet att lägga in i sina... att bjuda över mot Svenska kraftnät då. Du får gärna kommentera det, Martin.
Ja, nej, men precis. Nej, men det elnätsbolagens intäkter styrs av en reglering. Och den nuvarande intäktsregleringen, den premierar ju till större del då investeringar i elnät och utbyggnad av elledningar. Där har man som nätbolag större möjlighet att ta ut en vinst egentligen på de investeringar man gör. Man har inte lika stor möjlighet att göra det när det gäller den här typen av flexlösningar som skulle kunna vara ett alternativ till att bygga mer elledning då. Och det styr ju hur man agerar då på elnätssidan. Så det är någonting absolut som man skulle behöva se över framöver, så att intäktsregleringen mer ger incitament till nätbolagen att använda den här typen av smarta flexlösningar som ett starkare alternativ då. Så det är någonting som vi kommer att se, men sen så tror jag också att vi kommer att fler och fler lokala nätbolag kommer med alla solcellsanslutningar som kommer på villatak, elbilsladdare och så vidare, man får helt nya dimensionerande fall i nätet, så kommer man behöva titta på hur ska vi hantera det här på kort och på lång sikt. Och givet att nätförstärkningar är väldigt kostsamma, men framförallt väldigt tidsödande och långa ledtider för att få nya elledningar på plats, så kommer man behöva jobba mer med flex för att hantera de här bitarna i det korta perspektivet. Sen så kommer det också väldigt mycket regelverk kring det här med flex på EU-nivå. Så att vi har ett helt nytt regelverk som är på intågande här, demand response, som kommer att på ett ganska detaljerat sätt styra vad nätbolagen ska göra, hur flexmarknaden ska fungera. Så att det kommer komma EU-regelverk som vi kommer behöva anpassa oss för, och de syftar verkligen till det här att man ska möjliggöra för en snabbare omställning egentligen i stort och skapa förutsättningar för det i elnäten.
Då kommer vi in på en sak som tänkte jag skulle fråga, och det är just det här, vad kan politikerna göra, vad kan politiken göra för att underlätta den här omställningen som är så pass bråttom? Jag har tagit upp det här med vilket incitament man har för att bygga elnät och erbjuda flexibilitet, och så kommer EU-förordningen. Vad kan politiken mer göra, vad ska politiken ge fan i att göra?
Ja, men jag vill summera, det är nog sånt som jag redan har sagt, just att jag tänker att man behöver ge elnätsföretagen rätt förutsättningar, så det handlar ju om att se över regleringen som i viss utsträckning i alla fall kommer på den översta politiska nivån kanske, så att det finns bättre incitament för flexibilitet, precis som vi var inne på, och det kommer ju då från EU-håll, så det ser jag fram emot. Men och sen tänker jag egentligen att satsa mer då på forskning och utveckling just kring elnätsfrågor. Alltså att det vet jag inte heller om det är egentligen högsta politiska nivån, men att uppmärksamma det då. Jag menar, Energimyndigheten satsar mycket på forskning, och jag har inte riktigt koll på hur mycket av de pengarna som går till just elnätets utveckling. Och jag ser generellt att man kopplat igen då till regler. Jag tycker man borde forska mer på hur regler borde utformas, hur skatteregler borde utformas och även här incitamenten för vad elnätsbolagen får ta, och även liksom affärsmodeller runt det här, så att det inte bara teknisk forskning.
Vi pratar mycket här om avtal, om reglering, om affärsmodeller, men rent tekniskt då, om vi går in på liksom visualisera tekniken, vilken teknik underlättar den här omställningen som är på gång? Vi har pratat batterilagring, men vad kan man säga om tekniken, den tekniska utvecklingen?
Framförallt är det ju, om vi pratar om flexibilitet och det smarta nätet, så handlar det om att väldigt många aktörer behöver kunna kommunicera med varandra och dela information med varandra. Och som David var inne på, det här med statistik och data för att förstå mer hur näten funkar, så handlar det också om, det kommer komma väldigt stora behov av olika former av AI-verktyg för att prognostisera och förstå mer hur kan användningen av el och produktion av el förändras över tid, och hur kan olika scenarier se ut. Så att jag tror att väldigt mycket handlar om digitalisering och standardisering av informationsutbyte, så att alla berörda parter kan kommunicera och utbyta information med varandra. För det här är också väldigt komplexa system som behöver optimeras med hjälp av väldigt många olika typer av parametrar. Man kan tänka sig bara hur man ska ladda bilen smart, så finns det här och nu så finns det väldigt många olika parametrar som behöver styra på när kunden eller elbilsföraren behöver kunna köra, hur mycket batteri den behöver, han eller hon behöver då när man ska köra iväg. Vilket elpris det är under tiden som man står och bilen står parkerad, och just när det kommer då tidsdifferentierade effekttariffer som nämndes tidigare också, som alla nätbolag ska implementera till 2027, så blir det också någonting att styra på. Så det finns väldigt många olika parametrar som man behöver styra på. Det här är då inte beslut som enskilda individer bör fatta. Det kan man göra någon enstaka gång kanske, men för att det här ska bli storskaligt så måste det automatiseras och digitaliseras så att det här sker mycket, i mycket större utsträckning automatiskt. Men då handlar det ju om att få till det här informationsutbytet mellan alla berörda parter då.
Ja, jag håller med om det, och jag tänker att, alltså, jag tror, ser också framför mig att tekniken utvecklas väldigt snabbt och betydligt snabbare än regelverk som vi har pratat om, och att bygga elnät, så att det kommer säkert hända mycket på tekniksidan och på den lokala nivån. Jag tycker det är spännande att en sån som Jonas Birgersson, som var med och byggde bredbandsnät för några decennier sedan, nu ger sig in också, har engagemang kring att bygga elnät nedifrån upp. Alltså det här med de här parametrarna att optimera, kanske inte bara för mig själv utan ihop med mina grannar. Hur kan vi optimera våran elanvändning eller dela på ett batterilager eller någonting så att vi blir en liksom lite grann autonom enhet inom elnätet i princip. Det är även redundans, alltså säkerhetsfrågor, att skulle det bli elavbrott så skulle vi kanske lokalt kunna ha en robusthet om vi bygger upp elnät på det sättet. Så det tycker jag är väldigt spännande, och då bygger det på att vi ska dra kablar mellan husen egentligen för att regelverken ser ut så. Jag tror egentligen att man skulle kunna göra det smartare i att använda de befintliga kablarna, men då behövs det förändrade regelverk och lite skatteregler. Så att jag tänker att tekniken kanske går före regelverken där.
Så har det väl varit de sista 20 eller 200 åren, jag vet inte, men det känns att det, framförallt i IT-eran, att regelverket släpper jag alltid lite efter.
Jag vill bara koppla in på, alltså, jag pratar mycket om batterier, och det, för mig, återigen, jag tror att det är mycket det här med lagring, alltså att vi behöver lagra energi och flytta den i tiden. I grunden är ju det lite grann, vi går ifrån en era av fossila bränslen som i sig är ett lager, som man sen kan liksom göra el av när man vill, till att vi har nu el från stor utsträckning och väderberoende kraft som vi själva behöver lagra när vi behöver då. Så att vi kommer behöva lagra mer, och då handlar det ju inte bara om batterier, utan det kan ju lagras även i värme till exempel. Vi kan ha en varmvattenberedare hemma, eller vi kan, alltså, säsongslagring av värme ser jag som en väldigt intressant utveckling framåt. Att då skulle vi kunna lagra överskott från sommaren till vintern, och det skulle kunna ha stor nytta för elsystemet. Men det kan också vara i form av ved, alltså att folk har en braskamin hemma och eldar när det är som allra kallast. Det kommer också, skulle också vara väldigt avlastande för elnätet. Så att tänka inte bara strikt elnätet utan hela energisystemet också, eller vilken flexibilitet som vi kan hantera i stort.
Martin?
Ja, nej, men jag håller helt med, och i Sverige så har vi en jättestor fördel med att vi har en välutbyggd fjärrvärme i många städer, och det ser vi nu att det avlastar ju elnätet otroligt mycket, just att man fjärrvärmen tar då topparna när det är som allra kallast, och elen kan gå till andra nyttor än att värma upp byggnader. Så det är en jättestor vinst och ett bra läge för Sverige att vi har den situationen då med väldigt byggd fjärrvärme. Så att det gäller att vi liksom, för att klara elektrifieringen, så måste vi också satsa på att få rätt förutsättningar för fjärrvärmebolagen att verka på lång sikt framöver. Sen så ser vi också om man pratar om lager och sektorskopplingar, så finns ju också en väldigt stor potential i att använda vätgas då som energilager på olika sätt. Vi får se hur framtiden kommer se ut, men vätgasen har ju väldigt många olika typer av nyttor, och man kan använda det på väldigt många olika sätt. Men just för att försörja de stora framtida fossilfria industrierna med vätgas, så gör ett vätgaslager då mellan eller produktion av vätgas och de industriella processerna väldigt stor nytta, när man då helt enkelt kan använda mycket el för att producera vätgas när det finns gott om el, och när det är ett underskott på el eller begränsningar och höga priser, så kan man minska på produktionen av vätgas och spara el just de timmarna, och så kan man använda vätgasen från sitt lager istället då under en period. Så att det finns väldigt stora nyttor att titta lite bredare på olika andra energibärare för att avlasta elsystemet.
Du David jobbar med någonting som heter Power Planet, va? Kan du berätta om det? Vilken koppling detta har till vårt samtal här?
Ja, men det är ett utvecklingsprojekt som vi driver. Tyrens ägs ju av en stiftelse som satsar en hel del av våra vinstmedel till forskning eller utvecklingsprojekt. Så där har vi ambitionen att ta fram en produkt, en digital produkt. Så tänker vi oss att det ska vara som med någon form av automatisk nätberäkning. Det är det vi vill skapa för att snabbt kunna räkna ut om det finns kapacitet i nätet eller inte, för att kunna ge en indikation åtminstone på till de här som vill ansluta sig till nätet. Alltså en snabb anslutningsindikation. Är det möjligt, ungefär vad skulle det kosta? För det där vi ser att många nu väntar uppemot ett år på att få veta, är det här en bra plats eller inte? Och antingen så står man då och väntar och fördröjer ett projekt, eller så vidareutvecklar man sitt projekt och sen så får man reda på att oj, nej, men det blev alldeles för dyrt, då får vi skrota allt det vi har gjort det här under ett år. Alltså vi ser att det finns ett stort hinder där för utvecklingen, att det tar lång tid att få svar i många fall, inte alla fall. Så. Men så det är tanken här då. Vi är fortfarande i tidigt skede i det här projektet. Vi pratar med en del elnätsföretag, vi försöker få tillgång till lite data att börja labba med för att kunna hantera det här. Vi har ju också Tyrens äger eller har redan en produkt, Kadra, som är ett nätdokumentationssystem som vi är redan liksom inne i, tätt kopplat till elnätsföretagen och deras elnät där. Men vi håller på att utforska möjligheten att utveckla allt det här vidare till en sån tjänst. Mm.
Det låter som något som finns ett behov av. Martin, du jobbar ju lite dedikerat för transportsektorn, så är en av de två stora tillväxtsektorerna inom elen. Vilka är utmaningarna här och hur löser vi dem?
Ja, men precis. Det är lite olika då, beroende på vilket transportslag man tittar på. När det gäller lätta bilar eller fordon, då, personbilar, så har ju elektrifieringen tuffat på ganska bra de senaste åren. Vi tror att alla känner till att vi har haft en ganska stor andel utav nybilsförsäljningen som bestått utav elfordon. Och där ser vi nu att det har byggts ut väldigt mycket laddinfrastruktur. Bara förra året här, 2023, så ökade antalet snabbladdare, publika snabbladdpunkter, med 87%. Så en enormt stor utökning utav laddinfrastrukturen. Och nu kan vi med tydligt säga då att det finns gott om publik laddinfrastruktur. Sen så kan det fortfarande vara så att vid enskilda tillfällen runt de stora loven och så vidare, så kan det finnas utmaningar med kö på laddplatser och så vidare. Då. Men i stora drag så har det gått väldigt bra med utbyggnad utav laddinfrastrukturen den senaste tiden. Och här ser vi snarare att det är en brist på elfordon. Vi har ju sett ett tapp i elbilsförsäljningen då, efter att klimatbonusen avvecklades, och vid årsskiftet här så sänktes bensin- och dieselskatten och reduktionsplikten styrdes ner, och elskatten ökade lite grann, vilket gjorde att den totala kostnaden för en kund som ska köpa en ny bil, om man tittar på både investering och drift, börjar peka lite mer åt bensin och diesel igen. Och det har vi tydligt sett helt enkelt i nybilsförsäljningen, att antalet elfordon, andelen där minskar ganska kraftigt. Så det är väldigt olyckligt, men det vi behöver där är framförallt fler elbilar ut på vägarna. Men om man tittar på tunga sidan så har vi inte kommit alls lika långt än, men där ser vi också väldigt tydligt ifrån fordonstillverkarna att man är väldigt dedikerad nu till att utveckla och marknadsföra och sälja ellastbilar och elbussar som den primära produkten framöver. Då. Och här har vi lite andra behov. Det är betydligt högre effekter då när de här större fordonen ska ladda. Men det finns också då högre krav från de här kunderna som är kommersiella aktörer, att de måste ladda under ganska kort tid i vissa fall. Det får inte få för stor påverkan på själva logistikflödena, att man behöver stanna för att ladda. Så här är en stor omställning och anpassning, men just för laddinfrastrukturen så innebär det högre effekter och högre krav då på tillgänglighet och bokningsmöjlighet och så vidare framöver.
Det låter lite grann som en moment 22-situation där, att Att man bygger inte tunga elfordon för att det inte finns plats att ladda. Och å andra sidan så bygger man inte elnät för det finns ingen beställning.
Ja, men till viss del så är det så. Sen ser vi också att för många logistikaktörer då, så finns det ju lågt hängande frukter med väldigt vissa transportflöden då, som är väldigt effektiva att ställa om till el. Det handlar till exempel om stadsdistribution där man då har en lastbil som står på en depå över natten och sen så har man dagstrafik in i en stad med ganska korta körsträckor. Och det är en väldigt ett användningsfall som är väldigt väl lämpat för elektrifiering. Då behöver man inte snabbladdning till exempel, att man kan ladda långsamt över natten. Så det finns ju väldigt mycket man kan göra redan nu. Men om man tänker liksom den här storskaliga omställningen och när alla lastbilar, alla bussar ska gå på el framöver. Eller nästan i alla fall. Det kommer ju finnas ett antal vätgasfordon också säkert. Det kan ju komma ytterligare kompletterande tekniker. Men det, som vi ser nu så är det ju framförallt batterielektriska fordon. Då. Och där tror vi att vi behöver titta gemensamt över hela landet då, vart de här fordonen ska ladda. Det kommer vara till stor del på depåer, på lastbilscentraler och på vissa specifika då, snabbladdpunkter längs motorvägarna. Och där tror vi att vi kan redan idag skapa en ganska god bild baserat på dagens lastbilsmönster, var de kör någonstans, var dieselbilarna kör idag. Och om vi kan bryta ner det till specifika platser så har elnätsbolagen ett bra underlag att ta fram nätutvecklingsplaner. Och det är någonting som alla nätbolag ska göra med start här från slutet på året här 2024. Så att man ska lämna då planer för hur man ska utveckla sina nät då från 2025 och 10 år framåt. Så det här är ett väldigt bra tillfälle nu att här under det här, just det här specifika året att titta på de här långsiktiga behoven av laddning för tunga fordon och få in det i nätbolagens utvecklingsplaner så att de, givet de här långa ledtiderna så kommer det ta lång tid att få det på plats, men om de börjar i god tid så har de förutsättningar att göra det. Så där, jag tror vi måste jobba både med liksom omställningen här nu men också vara väldigt långsiktiga för att skapa förutsättningar för det.
Så vi har pratat om lagring, vi har pratat om teknikutveckling, om samordning, om regelverk, om avtal, om kommunikation. Är det några fler saker som ni tycker att som ni också skulle vilja ta upp här innan vi rundar av? När vi pratar just om energiomställningen och flexibiliteten i nätet. Vad säger du, David?
Egentligen så tror jag att vi har täckt in det bra. Men sammanfattningsvis så är det just det att vi behöver samordna oss. Alltså fler behöver få veta mer från elnätsföretagen hur det ser ut. Och fler behöver ha förståelse för att det är komplext för elnätsföretagen att hantera det här. Så att ökad kunskapsöverföring och att förstå varandra bättre. Jag tänkte nämna det när du pratar om det här med att AI Sweden som sitter i samma lokaler som oss, eller samma hus som oss i Stockholm, de har ett initiativ som heter Behovskartan som ju dockar an till det du beskriver att de tar fram en översiktskarta över hela Sverige över hur ser behovet ut under de kommande decenniet så man kan stega fram liksom år för år och se och då har de samlat in data eller intervjuat folk för att ta reda på vilket behov som finns. Och jag tror att de kommer att försöka utveckla det till någon motsvarande kapacitetskarta så att man kan se vad vi har mismatch då. Och jag ser det som ett bra underlag till de här nätutvecklingsplanerna och jag har ju en förhoppning att vi också med Powerplanet när vi kommer vidare kommer att kunna hjälpa till att har vi då en att vidareutveckla en analysmodell som ska kunna hantera mer än bara det här dimensionerade fallet mitt i vintern, alltså som nätet dimensioneras för idag, utan vi kan ha koll på hela årets alla timmar, hur ser det ut egentligen och börja prata mer om sannolikheter och de här profilerna och kunna lägga in modeller med hur många stort antal elbilar tror vi kommer finnas i hushållen framöver och docka an mot den här kartan på övergripande nivå från AI Sweden. Så att ser verkligen mycket fram emot att se om vi landar i det här med en ökad samordning och en bredare analys.
Det låter väl klokt. Martin, är det någonting mer du vill tillägga?
Nej, men jag kan bara hålla med där, David. Det är verkligen så. Vi behöver mer samordning, mer analys för att få det här att funka. Sen så tror jag att för att det här ska fungera på lång sikt så är det otroligt viktigt att vi får i större utsträckning då politiska överenskommelser, breda politiska överenskommelser som har förtroende ute i samhället och som man kan lita på, så att vi har förutsättningar som sträcker sig längre än bara den nuvarande mandatperioden. Och det handlar både om utbyggnad av elproduktion och utbyggnad av elnät, som är liksom de centrala bitarna i den här infrastrukturen, men också alla andra aspekter kring hur det här ska funka rent monetärt och hur vi ska styra olika delar av den här omställningen. Så att det är väl något av det absolut viktigaste för att det ska fungera på lång sikt, och för att få de gemensamma överenskommelserna på plats, så tror jag att vi också måste lyfta det här med acceptans och att vi hjälps åt att visa på varför vi ska göra de här olika typer av förändringarna som får ganska stor påverkan på människors liv, eller till viss del väldigt stor påverkan, men alla de nyttor och värden som kommer med det. Så vi behöver hjälpas åt och visa på de här positiva delarna utav omställningen för att få acceptans, att vi kan få politiker som vågar proklamera de här och stå bakom de här besluten och de här överenskommelserna på sikt. Och jag tror till exempel att vi hade vår stora årskonferens på energiföretagen här förra veckan, Energi 2024, fick med mig ett citat där från Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige som sa: vi kommer att få ett mysigare liv när vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Och jag tror verkligen det finns många olika aspekter bara på transporterna. Så ja, vi ställer om och vi hanterar klimatet i hjälp av elektrifieringen. Men vi har också tysta, avgasfria städer. Möjlighet till nattleveranser med stora lastbilar. När de inte bullrar längre så kan de köra runt och leverera varor nattetid i städer. Man kan köra in en hel buss och släppa av passagerare inne på en tågterminal inomhus. Så det är liksom helt fantastiska möjligheter som det här för med sig. Så jag tror att vi behöver liksom också fokusera på alla de här värdena och nyttorna som kommer med elektrifieringen för att skapa den här acceptansen och skapa en grund för de här politiska överenskommelserna.
Jag tänkte också faktiskt på det som avslutande, att vi måste vara positiva. Alltså, det blir lätt att man fastnar i att vi måste det här och det är bråttom och sådär, och det är det, men det finns väldigt mycket positivt, det kan bli väldigt bra, och Sverige har ju också väldigt goda förutsättningar, så vi kan bygga industri, vi kan få nya affärer, vi kan gå ur det här väldigt stärkta om vi är framsynta och satsar ordentligt och tänker igenom det. Så jag håller med också om den politiska inriktningen, att det är viktigt att komma överens, och jag tror att det är viktigt att politiken faktiskt ger sig ner lite mer i detaljer också, eller i alla fall om man tar fram planeringsmål eller sådär, att det finns saker att hålla fast vid. Jag tycker att det som kommer från EU tycker jag ofta är bra, och att jag tycker vi ska ta rygg på det och se till att implementera det fullt ut och bra och anpassa det för svenska förhållanden, men jobba aktivt med politiken där så att det finns en samsyn, och sen kan vi köra verkstad.
Det låter som en bra avrundning här i alla fall, att det finns ändå liksom en positiv syn på framtiden, för att det här är ju ett spännande område som vi kommer att återkomma till i fler poddar, övertygad om. Men nu tackar vi Martin och David för att ni kom hit, och tackar er som lyssnade. Hej.
Tack så mycket.
Tack. Hej.